Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Mattias Svensson som är inbjuden för att tala om sin nya bok Så roligt ska vi inte ha det, en historia om svensk alkoholpolitik. Men så roligt ska vi ha det. Det är en bok som på ett underhållande men träffsäkert vis prickar in vad som är fel. Inte bara med vår alkoholpolitik utan också den mentalitet som lurar där bakom. Den är nämligen inte lika rolig som Mattias bok. Men först vill jag tacka dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com/aronflam i ett ord. www.patreon.com/aronflam i ett ord. På Swish 0768 943737, 0768 943737, via PayPal eller med Bitcoin, och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det gäller alltså även dig, YouTube, Spotify och eller iTunes-konsument. Jag skulle också uppskatta om du ville följa mig i sociala medier och like och dela det jag gör. Jag märker nämligen att du inte gör det än. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan www.aronflam.com, där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sårar mina tankar" eller "Krossa socialismen, socialism är ondska". Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K. Y som i "Your feelings are hurting my thoughts" och K som i "Krossa socialismen". Dessa innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Lådan är också som gjord för en unboxing experience att dela med nära och kära i dina sociala medier. Smart, va? Så på hemsidan www.aronflam.com finns också affischen "Det här är en svensk brottsling" samt boken som lett till dess tillkomst "Det här är en svensk tiger" på både svenska och engelska. Och innan jag släpper på Mattias Svensson vill jag också rikta ett stort överväldigande tack till dig som recenserat This is a Swedish Tiger på Amazon. Jag var nämligen inne föregående vecka och läste recensionerna och blev överväldigad. Jag ber om ursäkt för att jag blandar in känslor här, men jag kan inte komma på något annat ord för att beskriva det jag upplever. Tack så mycket. Det betyder extra mycket eftersom De uppenbarligen är skrivna av dig som faktiskt har läst boken. Jag skulle vilja läsa upp dem alla här i podden i sina respektive helheter. Men eftersom det skulle ta en del tid får jag nöja mig med att tacka för beröm som citat This is the Tiger, citat en mycket viktig bok, citat en berg- och dalbanetur som låter dig upptäcka vad Sverige verkligen är, citat jag kan verkligen rekommendera boken eftersom den bidrar till en mer nyanserad bild av vår historia, citat sidvändare och ögonöppnare, citat en av de bästa faktaböcker jag har läst, citat en av de viktigaste böcker jag har läst och citat en viktig pusselbit för att öka din förståelse av Europa under 1900-talet, slut citat. Tack så oerhört mycket. Du har ödmjukat mig. Det är för dig jag har skrivit boken, så att du uppskattar den så mycket att du tar dig tid att recensera den, oavsett om det är på Amazon, en ljudboktjänst som Storytel eller BookBeat eller på dina sociala medier, betyder oerhört mycket. Gammelmedia har ännu inte bistått med en positiv recension, men jag får återkomma med en jämförelse mellan läsare och gammelmedia, politiker och historiker vid ett annat tillfälle. Samtliga citat jag nu läste upp var ursprungligen på engelska och översättningarna är mina egna. Men nu ska vi tala om alkoholpolitik. Till skillnad från Det här är en svensk tiger har Så roligt ska vi inte ha det av Mattias Svensson ändå fått några försiktigt positiva reaktioner. Men som alltid när en skribent som identifierar sig som frihetlig i det här landet skrivit något riktas kritiken mot annat än det han faktiskt har skrivit. Sina roliga anekdoter till trots avslöjar Mattias betraktelse över den unika svenska alkoholpolitiken under århundradenas gång ett totalitärt och rätt medeltida drag i det svenska kynnet. Med de orden presenterar jag Mattias Svensson. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Mattias Svensson.
Det är ett sant nöje.
Så får jag fråga om du får definiera dig själv, för just som du kommer att sätta dig här så är det en liten fight på Twitter. Ordet Systembolaget trendar och jag vågar nog påstå att det är din förtjänst. Så vad är det för bok du har skrivit om du får definiera den själv?
Jag tycker titeln är rätt talande, Så roligt ska vi inte ha det, en historia om svensk alkoholpolitik.
Ja, okej, okay, men är det en historiebok? Är det en betraktelse? En essä? Vad är det för någonting?
Det är väl all of the above. Alltså jag är ju en skribent. Jag är inte akademiker, vilket en del sura folkpartister har varit noga med att påpeka i recensioner. Men jag har utifrån ett rätt gediget standardmaterial, du känner igen arbetsmetoden, försökt att teckna den svenska alkoholpolitiska historien. Även med komplement ifrån sånt som ofta inte brukar rymmas i den mer akademiska historien. Det är ju Tellström och Jönsson, vars förnamn nu försvinner från mig, som för några år sedan skrev en utmärkt standardverk över krog- och restaurangliv från krog till krog. De sökte i Lunds universitetsbibliotek efter källmaterial och de fann det under kategorin övriga samhällsproblem.
Ja, jag förstår. Ja, du nämner det i boken, men och du har dessutom fått Edvard Blom att skriva förord till den här boken.
Ja, det är jag mycket glad över.
Och han är en njutningsmänniska. Och du har aldrig slagit mig som en njutningsmänniska. Är du det?
Ja, jag är väldigt lustbetonad i allt som motiverar mig. Jag är därför väldigt oallmänbildad och liksom för högst fläckvis sporadiskt kunnig om saker. Därför att jag har aldrig kunnat engagera mig annat än som entusiasmerar mig. Men jag gör saker som kanske inte andra på ytan finner liksom lustfyllt, som till exempel springa långt och sånt där. Men det är faktiskt, jag tror aldrig att jag skulle kunna slutföra ett maraton om man inte älskar åtminstone de första 32 kilometrarna.
Nej, jag skulle inte komma på tanken att försöka slutföra ett maraton faktiskt själv.
Ja, du har antingen ont före eller efter. Så det.
Det gör ont bara att tänka på det. Men det slår mig ju att skillnaden mellan dig och Edvard Blom verkar vara lite som skillnaden mellan olika typer av hedonister. Om Edvard Blom är en sann hedonist, alltså en Aristeppos, hette han så, den här romaren som grundade den hedonistiska skolan. Och sen finns Epikurus som också tyckte att man skulle framförallt minska lidandet. Inte öka njutningen, nödvändigtvis. Eller i alla fall ta den med måtta och på så sätt få ut maximal mängd njutning.
Mm. Och där, apropå allmänbildning, så känner jag ju till en av två rudimentärt, den senare.
Men Epikurus var den. Han förespråkade att man kunde lära sig att njuta även av att avstå njutningar. Eller
En förlaga till katolicismen, med andra ord. Eller?
Kan vara. Och Aristippos tyckte mer liksom maximera njutning, minska lidande. Väldigt, så här,
väldigt utilitaristisk kalkyl.
Alltså båda är ju rätt utilitaristiska, kan man säga.
Ja.
Är du utilitarist?
Nej, jag är dygde aristoteliker. Jag tror på en balans av väldigt många olika goda, snarare än att det goda är en smal väg. Jag tror att det goda ligger mycket i att hitta rätt balans mellan en massa intressanta saker som finns att göra av sitt liv.
All right. Därför att när man skriver en sån här bok, då uppstår ju också en sån fråga, liksom. Eller hur? Hela den svenska alkoholpolitiken bygger ju på konsekvensetik.
Ja, alltså det är, och en ganska snäv definition. Alltså det är antingen bra eller dåligt. Det är inte en komponent i ett gott liv som, när den tar över för mycket, blir dålig. Vilket det ju är. Om vi ska titta på det. Jag menar, det finns missbruk, det finns sociala tragedier, det finns fester som går fel. Det finns en enorm smärta i liksom, kring alla droger när de missbrukas. Men det finns också en anledning till att människor fortsätter att återvända till dem och till att de är en del av den mänskliga tillvaron på många goda sätt också, som liksom framstår ofta som mer ytlig att tala om, precis som det är ytligare att vara optimist än pessimist och sånt där. Så, som jag tycker också förtjänar att lyftas fram. Inte för att den andra sidan inte existerar, utan för att båda existerar.
Ja, men det gör det ju. Du börjar ju med att tacka mellanölen och dina föräldrars kanske olagliga relation som leder fram då till dig.
Ja, hur skulle den vara olaglig?
Var hon inte minderårig när de träffades?
Nej, 16 är inte minderårigt.
Nej, det är det inte.
Nej.
Och din far var hur gammal?
30.
Okay.
Så det var oortodoxt, men det var ju inte olagligt.
Jag förstår.
Men det var ju tillräckligt för att finnas släkthistorier om hur svårt det var från början. Så på det viset så är jag ju liksom van vid, liksom, jag är ju resultatet av en del normbrott. Och resultatet av också en hel del historier från liksom pappas diskotek och hur han bröt mot lagen 1969 när nöjesförbudet hade avskaffats. Det fanns riksdagsbeslut på det som trädde i kraft då 1 juli, som många lagar gör. Och då är ju påsken förbi.
Ja.
Men det vore ju tråkigt att missa den möjligheten, så pappa öppnade sitt diskotek på långfredagen och annonserade i tidningen. Det är kul att ha med det i boken, den där annonsen.
Ja, det är också sjukt att det fortfarande krävs tillstånd för att anordna dans i Sverige.
Ja, det är ju också fascinerande.
Men att Footloose aldrig kom hit.
Ja, och det är ju just det här. Alltså det talas ju mycket om liksom den mörka sidan, missbruk och sånt där. Liksom. Där finns enorma blinda fläckar under den här politiska perioden. Men vad man däremot närmast ofällbart slog mot var ju liksom när människor roade sig ihop med alkohol. Kroglivet blev torftigt och inskränkt, och liksom att besöka ett systembolag, det var, Susanne Sontag har ju en beskrivning som är från så sent som 1969, när hon liknade vid en blandning av en begravningsbyrå och en illegal abortklinik.
Just det, och på den tiden var dessutom alla abortkliniker illegala.
Ja. Och det var ju liksom enormt stigmatiserat på ett sätt som vi har svårt att riktigt föreställa oss idag.
Så när och hur började då den svenska alkoholpolitiken? Vi kommer senare att återvända till den här Twitterstriden som utspelar sig medans vi spelar in. Men om vi ska börja från början, när och hur börjar liksom den svenska alkoholpolitiken som den ser ut idag?
Som den ser ut idag, så börjar det ju kring liksom skiftet, slutet 18, början på 1900-talet, alltså med de progressiva rörelsernas framväxt. Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen, demokratikampen, som även involverar liberaler som i den här tiden när en de växer ju på vågen av industrialiseringens genombrott men ser är mer bekymrade över dess baksidor än att se dess uppsidor, det stigande välståndet som ju då ökar vanliga människors inkomster flera gånger om, vilket inte hänt i historien tidigare, redan före liksom, vi får fackföreningar och annat, vilket sällan nämns. Liksom. Det kommer med näringsfrihet och industrialismens genombrott. Men vi får en massa rörelser som ser en massa problem, och ett av de stora problemen man identifierar är då drickandet. Av delvis goda skäl. Vi kommer från ett gammalt bondesamhälle där man drack av en massa anledningar som inte finns idag. Att det var liksom en bakteriefri näringskälla är ju två saker. Det fanns liksom ingen kran att vrida på, så kom det liksom klorerat vatten. Utan vatten var ofta riskabelt för det kunde innehålla bakterier. Och dessutom var utmaningen att få i dig näring. Idag springer ju alla i sin liksom, trygga tillvaro, och vare sig det är medelklass eller lägre, så är problemet liksom snarare att inte få i sig för många kalorier, för det har blivit så billigt att det finns i överflöd. Lite den utvecklingen hade spriten också fått där i slutet på 1800-talet. En industritillverkare och liksom fanns rikligt tillgänglig. Så vi hade en tidig nykterhetsrörelse som försökte bryta mot de här gamla festvanorna, att det liksom, att det hörde till kutymen att dricka tills man bokstavligen spydde. Det var oartigt att tacka nej. Och det funkade ju liksom när det var väldigt knappt. Men när brännvinet blev liksom mer mångfaldigt med ökande skördar och annat, så var man tvungen att liksom sätta stopp helt enkelt. Den hade en tidig peak, och sen kommer det då en mer absolutistisk rörelse. Den moderna nykterhetsrörelsen. Det är lite kul, de bildas 1890 i Göteborg i OGT, och det första som händer är att de spricker i två fraktioner. Splittringen var kanske inte bra och nödvändig, men det var en del av det där. Men det blir en enormt stor folkrörelse och väldigt tidig med sånt som en person, en röst. Också lyssna på kvinnorna i rörelsen, som ju de som drabbas värst. Och det är ju liksom, det kan man förstås förklara med spriten. Det hade ju en del i liksom, om maken drack så...
Så fick han inte lika ont i knogarna när han tillrättavisade sin hustru?
Ja, lite grann det, och blev mer benägen till det, och hade ju framförallt, eftersom människor var fattiga fortfarande, så var det ju liksom en trade-off mellan liksom, hus och hem och barn och pengar till det nödvändiga och pengar till spriten. Och den trade-offen var ju riktig i väldigt många familjer. Och kvinnan var ju framförallt utelämnad till att ha valt rätt man, vilket är ganska svårt som det är liksom, på rent kärleksmässiga grunder. Mm. Och det var förstås ett problem, men det andra problemet och det stora problemet var ju bristen på frihet som man först skulle åtgärda långt senare. Frihet och möjligheter att själv jobba och liksom få ett oberoende också inom en relation. Så det här var ju fördelar, men man drar det ju då liksom som, apropå dygdebalans och sånt där, liksom. Det här, man förespråkade väldigt många dygder, men man hade liksom ingen balans i dem, utan alkoholen skulle liksom totalt utrotas, och detta blir den stora sociala frågan, och deras lösning var enkel och rätt fram, det var ett totalförbud. Det som är dåligt ska man förbjuda. Och det var ju det som blev det nobla experimentet i USA med totalförbud, som man också hade i Norge och Finland för stark sprit, stark vin eller liksom mer än så. Och i Sverige fick vi det här bizarra brattsystemet istället, som reglerar stark spriten, förbjuder stark ölen och liksom vi kom väl in på den detaljen. Men det här är början. Liksom.
Fast jag tycker det är rätt bra att börja där. Vem var Ivan Bratt?
Ivan Bratt var allt möjligt. Vad var han inte? Han var läkare. Han hamnade i utredningar. Han var revisor i det som hette Stockholm. I det som var ett monopol. Man hade monopol på försäljning som lades ut på entreprenad var femte eller sjätte år. I varje kommun som hade blivit obligatoriskt i början på 1900-talet. Han var revisor i det gamla systemet. Han startade ett nytt bolag som konkurrerade med det ihop med Hjalmar Branting och försökte på det sättet...
Och Hjalmar Branting var en av socialdemokratins grundare, kan man
ja,
säga.
Mm. Ja, och någon som Bratt studerat med i Uppsala, tror jag.
Ja, för du kommer in även på Uppsala skolan och värdenihilismen, bara i en bisats, men jag lade märke till den.
Den har ju du förtjänstfullt skildrat i arbetet kring den svenska tigern.
Tack.
Och liksom det är ju därifrån bland annat jag fick det att det här tankegodset fanns i svang vid den här tiden, liksom mycket andra tankar i tiden, och det är ju liksom, det präglas ju av han präglas ju av just det, och han är folkpartist själv. Jobbar väldigt bra med sossar, men folkpartist. Och aktiv då i kommunfullmäktige, där han bland annat försöker påbjuda kommunala bagerier och apotek, därför att han tror liksom inte på marknader och liksom att konsumenter kan välja själva och sådär, utan det blir bättre om folk som vet kan planera det här. Och av samma dubbla anledningar så ger han sig på att reglera spriten. Och han är en fascinerande person. Alltså en otvetydig entreprenör och intellektuell. Han skriver ju då om sina idéer med hatten Svenska Läkaresällskapet, som han blir, tror han blir ordförande för, eller om han bara leder den här kommittén i alla fall. Det är ett oerhört viktigt betänkande. Han sitter i den utredning som är det första som Karl Staaff, en annan folkpartist, första socialliberala statsministern. Det första han gör är att tillsätta en utredning om alkohol som sitter i 9 år. Men Bratt är ju en doer, så han ruttnade ju på det här. Liksom. Han sätter sig lite med de praktiska frågorna och sådär. Men han går ut och förändrar hela systemet. Så när utredningen är klar så finns redan Bratt-systemet på plats. Och det är då, han börjar då med Stockholmssystemet. Han börjar ransonera. Tanken är då att du får handla i en butik och där ska du vara känd. Det går ju åt skogen med en gång, liksom, för det finns inga, det går inte att ha den kännedomen, liksom. Men och då får man börja ransonera och ha dokument och böcker, och då kommer motboken, som Bratt från början säger att nej, så vill vi inte ha det, utan det ska vara, det var kändheten som egentligen var hans idé, men när den inte funkade så blev det restriktionen istället. Och det är ju då en individuell ranson som du får, och det betyder liksom i praktiken att den graderas efter klass och inkomst och annat. Man skulle då å ena sidan reglera arbetarklassens drickande, och det är ju spriten då som de dricker, därför att de har ofta inte råd med annat. De har åtminstone renat brännvin sen L.O. Smith revolutionerat produktionsprocessen. Bättre och billigare brännvin, som monopolen från början vägrade att köpa in, därför att det här var en uppkomling från Blekinge. Adoptivbarn, en av många som liksom steg snabbt med hjälp av den industriella revolutionen från fattig till rik.
Först var ju brännvinet en innovation i sig. Och sen så kommer han då på att man, om man hettar upp det tillräckligt mycket.
Ja, produktionen. Min bok börjar ju med att man kommer hem från Ryssland på 1600-talet och har lärt sig att bränna brännvin från säd. Mm. För tidigare fick man ju utvinna det ur vin, där brännvin. Och då var det ju väldigt, väldigt dyrt. Redan importera vin var ju dyrt. Och att sen liksom ytterligare processa det var ännu dyrare. Så då var det mest liksom för kruttillverkning och en del annat. Men... sen då Bratt börjar då liksom utvidga det här, och sen räddas hela systemet av första världskriget. För då ransoneras ju det mesta. Importen stoppas och liksom det finns en annan acceptans för liksom ransoneringar och sånt där. Folk dricker ändå inte. Folk har annat att tänka på, och då... Det är ju en av de här stora myterna vi har, att liksom regleringar är ett svar på ett behov. Om det dricks, det finns en myt om att svenskarna håller på att dricka ihjäl sig, och därför så behövdes de här regleringarna. Det är inte sant.
Du visar det.
Ja, alltså det framgår väldigt tydligt. Hela 1900-talet som också före så minskar drickandet i genomsnitt. Och så.
Ja, men det jag tyckte var mest intressant, det var ju att även... Där i början av 1900-talet så visar du att svenskens alkoholkonsumtion var inte så mycket större än en tysk eller en finsk eller en dansk. Utan De drack mer än vad vi gjorde.
Ja, det finns ju, alltså jag vet inte hur tillförlitliga jämförelser är från den tiden. Det är nog med stor osäkerhet. Men det är klart att ett liknande drickande i andra länder har ju aldrig sett som lika stora problem som i de anglosaxiska länderna. Där liksom den här väckelsetraditionen från USA, dit många då utvandrat, så vi har ju liksom helt andra och mycket aktuella, mer aktuella kulturella band där, framförallt liksom i folklager. Och Bratt är ju liksom den mer intellektuella. De vill inte ha förbud, för då skulle ju även akademiker behöva avstå från sitt vin och sina sofistikerade vanor. Det är det ju inte tal om.
Nej, för motboken, det var ju olika samhällsklasser eller kön eller raser, ja, fick olika mycket.
Ja.
De hade ett litet pass och så kunde de gå till bolaget och lösa ut, ja, sin ranson.
Och, liksom. Ja, och då var det vanligen mellan 1-4 eller 3 liter maximalt i månaden man fick köpa ut av stark sprit. Och det var verkligen vanligt ordinärt brännvin som vanliga ordinära människor fick köpa, därför att köpte du något annat, någon finare konjak eller något sånt där, så kunde du få motboken indragen, för då misstänktes det att du langade den ransonen. Och då, hela det här systemet utformas ju då också av bolagen. Bratt ser ju då till att liksom lite grann igen, återigen lite en palatskupp. Han är en oerhört skicklig politisk spelare. I riksdagen finns det egentligen majoritet för ett annat system i Göteborg som ransonerar lite annorlunda. Det kallas André-systemet, och det var något liknande men skilde sig på ett par punkter. Och kom egentligen från att Göteborg hade monopoliserat krogarna, men också liksom försäljningen till arbetarklassen. Men Bratt ser till att det blir Bratt-systemet som liksom genomförs, av man väcker liv i en gammal liten myndighet som heter Kontrollstyrelsen, som plötsligt blir spindeln i nätet för alla landets systembolag som ska följa det här. Och det här systemet finns då på plats i slutet av första världskriget. Så liksom det är ett fullbordat faktum när kriget är slut. Och ett annat fullbordat faktum är att med det här monopolet så börjar Bratt gå runt bland spritfabrikörer, säga att ja, vi är ju er inköpare. Det vore ju tråkigt om vi inte handlade av er. Har du lust att sälja? Jo, förresten, Branting sitter och gör en utredning nu om ersättningarna som företagare ska få, eller rättare sagt inte få, när de socialiserar näringslivet efter kriget. Så risken finns ju om något år att om du inte tackar ja till det här, att du inte får någonting. Så vad säger du, ska du slå till? Och det gjorde först spritfabrikörerna, och sen gick Bratt runt bland alla vinhandlare och andra. Det fanns ett brett nät av liksom etablerade vinbutiker med liksom egen glögg och punsch och bärviner och annat brett utbud, liksom import av liksom viner, champagne och annat liksom på en bredd som motsvarar mycket av vad vi förväntar oss idag. Kanske inte riktigt, men liksom mycket bra utbud för den tiden och mycket bättre än vad folk kommer att erbjuda sen. Och det är inte alla som har råd att handla där förstås, men liksom växande många i liksom ett land som blir allt rikare. Och han går runt bland dem också, och innan kriget är slut så har han köpt upp och löst ut i stort sett alla och har alltså ett monopol på import, export och sprittillverkning.
Och det har han gjort via, man kan kalla det, utpressning eller brandskattning eller politisk korruption helt enkelt.
Ja, alltså han är ju helt enkelt en gudfar som ger ett erbjudande som ingen kunde tacka nej till, med det offentliga goda minne. Och kriget då liksom i bakgrunden, därför att det är hårda tider och desperata tider för den som liksom försöker överleva. Så Det här hade ju aldrig kunnat hända i fredstid. Det hade, och folk hade förmodligen reagerat om de haft liksom annat att tänka på. Om de inte haft annat att tänka på. Men just i det här läget när man ändå avstod från drickande och det fanns annat att bekymra sig över, så var det inte så många som bekymrade sig över det här. Så det är i princip ett fullbordat faktum när kriget är slut. Och sen kommer då en folkomröstning 1922, ja eller nej till förbud, där nejet då segrar. Och då
är det totalförbud?
Ja, ja.
Det är alltså ingen sprit överhuvudtaget?
Ja.
Men vin och öl räknas inte riktigt dit?
Det är ju så bekvämt att Bratt tycker ju då att, och det är väldigt talande för det här klasssystemet. Överklassen och den akademiska klassen dricker vin. Anna Branting, Hjalmars fru, tycker att man borde väl försöka övertala försöka få arbetarklassen att få smak för vin, för folk som dricker vin är mer sofistikerade. Men, men de grinar åt Bordeaux och tycker inte att det är bra. Liksom, sådär.
Surt och strävt.
Ja, ja.
Till skillnad från de starkviner som du beskriver. Som
ja, ja det finns en del intressanta produkter som såldes som vin. För det var ju då efter alkoholhalt också. Så det fanns så kallade blodderviner eller rövarvin eller tappvin som var i princip allt. Lite vad som fanns som du kunde röra ihop, inklusive en och annan cigarett, fimp och slatt, till en alkoholstyrka av max 25% som såldes som vin av mindre nogräknade, framförallt liksom i restriktiva delar som Norrland.
Och då hällde de bara slattarna ner i ett rör på undervåningen, var det så du beskrev?
Ja, ja det finns en sån beskrivning av tillverkningen. Det kan vara inslag av skröna i det där, men jag är rädd att det inte bara är det. Och det finns en massa sådana här, någon av de här stora spritfabrikerna som blandat liksom, som också sålt då sprit, utspetssprit med i princip bärsaft som vin, kallas den Lundmarkska välgörenhetsinrättningen. Så det var ju ändå uppskattat i brist på alternativ. Och de alternativ som fanns till buds i Norrland var inte sällan eter i diverse former. Och eter är ingen rolig drog som slagit på en marknad när det finns konkurrens.
Jag vågar inte uttala mig, jag har inte provat eter. Men,
Nej, men det är sådana, inte jag heller. Jag har inte blivit jättesugen av liksom uppgifterna om att det liksom... Det håller ungefär, omformas vid ungefär kroppstemperatur, så vanliga, alltså våldsamma kräkningar är vanligt och det är lättantändligt, vilket folk med skägg som också rökte, vilket inte var helt ovanligt, märkte på ett tråkigt sätt när inte bara cigaretten tog eld. Och liksom överdosering leder lätt till liksom sån här galenskap. Det var underhållning på cirkusar och ge folk eter och märka de liksom blev totalt liksom
oregeliga,
men samtidigt liksom oförmögna att liksom göra verklig skada på någon annan än sig själv. Och det här såldes då framförallt i olika liksom droppar mot liksom hosta och influensa och allt möjligt liksom. Det var till och med mot väderspänningar kunde man ta sig en pruttare liksom. Så.
Men mycket av den här konsumtionen, det beskriver ju du också, det har ju med förbuden att göra.
Absolut, det här blir inte hett någonstans där det finns alkohol som alternativ, utan det är där man totalt tagit bort försäljningen, vilket vi hade i regioner, framförallt i norra Sverige. Man kunde liksom införa lokalt förbud då, mot försäljning och sånt där.
Och varför är Norrland så mycket ivrigare att förbjuda alkohol än södra Sverige?
Det har en rätt intressant anledning i och med att alkoholen kommer från säd. Och i Norrland är skördarna dåliga. Man har många år av liksom missväxt och ren svält. Så det blir en fråga, en moralisk fråga på liv och död när du ska liksom, hur du ska använda den säd som finns. Så ur det perspektivet kan man ju förstå att det uppstår en oerhört stark norm mot brännvinsdrickande. Som ju då en del normbrytare då bryter mot, och de dricker då rejält. Så du har det här polariserade, väldigt... Alltså genomsnittskonsumtionen ligger ju väldigt lågt i Norrland, men de som dricker rejält och söker liksom verkligen berusningen. Så Vilket gör då att de andra reagerar med ännu större fasa. Och det är liksom utbölingar och människor som är annorlunda som dricker. Och det här bildar ett mönster som då lever kvar i liksom en väldigt stark nykterhetsrörelse som trots att den liksom finns nästan överallt är mycket större på landsbygden än i städerna där det tenderar att vara större social tolerans. Som blir liksom väldigt betydelsefull för sammanhållningen men också väldigt fördömande för allt som är annorlunda. Ronny Ambjörnsson beskriver det här väl i Den skötsamme arbetaren, att det liksom finns något, det finns något rörande i liksom både de närmast utopiska ambitionerna för liksom att resa sig ur fattigdom, förnedring, elände, alkoholmissbruk till någonting bättre. Att liksom vara lämpad att ta över och styra Sverige som rörelse. Och det är också liksom arbetarrörelsens ideal. Liksom, nyktra till, skärp dig, läs böcker, klä dig ordentligt. Kom liksom uppklädd på första maj. Inget trasproletariat. Men när människor faller ur den här ramen så blir man också oerhört fördömande och liksom klarar inte av det här annorlunda skapet. Och ambitionerna blir så höga att något år i slutet på 1800-talet så utesluter en nykterhetsrörelse 40 av knappt 60 medlemmar. Så det var liksom, ambitionerna blir så, och totalförbudet är ju talande för det. Liksom, att, nej, ingen, inte en droppe någonstans i något sammanhang. Det är liksom en ambition som liksom var lovvärd i början och en del liksom av upplysningsidealen verkligen, men som liksom genom sin renodling blir liksom, ja, någon modern variant av franska revolutionen, liksom, att de som inte passar in blir vi riktigt otrevliga mot.
Ja, men du visar också därför att för det första, jag vill sticka in här att jag blev fruktansvärt sugen på krusbärsvin när du skrev om det. Det hade jag velat pröva, men det reglerades bort helt enkelt. Det förbjöds med alla andra bärviner och lokala varianter som folk fick syssla med. Men det är ju två spår som löper här, för att återvända till det du pratar om. Mm. Å ena sidan så kom ju alla människor i västvärlden, antar jag, från ett samhälle där man söp i princip hela dagarna. Ja, de söp på jobbet.
Ja, alltså det var ju... nu har jag inte järnkoll på liksom alla andra länder och sådär, men det finns ju liksom... Alltså, i USA och på många andra håll, alltså alkohol är ju dels liksom en källa till bakteriefri näring, vilket är oerhört viktigt. Man ger liksom ölsupa till barn och sådär för att det är näringsrikt. Mm. Och det är det som lever kvar i diverse reklam och sådär som kommer i slutet på 1900-talet, så där liksom, ge barnen öl, det är näringsrikt och sådär liksom.
Slutet av 1800-talet måste det vara. Ja. Eller? Inte slutet av 1900-talet?
Nej, i början av 1900-talet tror jag att det är. Ja. Alltså det lever kvar lite. Det tas ju liksom till intäkt för att titta, de cyniska kapitalisterna försöker introducera det här, men det är snarare liksom reklamen som hänger kvar i ett gammalt tänkande som har funnits och som var rationellt en gång i tiden när ungarna kunde bli förgiftade om de drack vatten. Och mjölk var inte heller så rolig liksom utan kylskåp.
För samtidigt som det här händer så händer ju också någonting annat. Det är ju att folk går ju från att vara mindre fria till att bli mer fria. Och med det förändras också drickandet.
Ja, alltså det uppstår ju, det är väldigt många intressanta förändringar där, liksom att det uppstår ett rekreativt drickande i slutet på 1800-talet. Inklusive, alltså alla de här vinbutikerna där folk kan liksom handla ett stort sortiment och sådär, de är ju en produkt av näringsfriheten och det ökade välståndet i städer i slutet på 1800-talet. Och också ett exempel på att det här kommer före liksom demokratin och före liksom socialdemokratin enligt historien ska ha gjort alla rika. Liksom sådär. Och det finns också ett växande nöjesliv i städerna med liksom kabaréer och annat som överskrider andra normer. Publiken blir blandad på de här ställena. Det kommer schweizerier där man äter bakverk och dricker likörer. Det kommer restauranger där man dricker punsch som då är liksom ett resultat av billig sockerimport som gör att liksom de här schweizerierna, liksom bakverk, punsch, som är den enda svenska drycken som ju då bygger på en import. Och man dricker punsch och toddy och annat liksom, och lyssnar på tyroler orkestrar och
eller... Hur kommer punschen till då?
Ja, alltså jag vet inte det, men det är ju liksom genom import av arrak som blir prismässigt billigt, som så många innovationer liksom. När något blir billigt så hittar folk på en massa saker med det. Och det är också så att när kylmöjligheterna kommer i slutet på 1800-talet så får man liksom en massa, vad kan vi använda det här till? Jo, vi kan kyla punschen. Så det blir en ny dryck. Tidigare drack man den varm. Man kyler brännvinet och serverar det till smörgåsbord, som också då kan komma eftersom mat kan ligga framme för bufféer och annat. Så de här och liksom konservindustrin gör att man kan lägga in sill, vilket också är en innovation, för andra har serverat då surströmming. Det försökte till exempel Gyllene Freden med, och det lockade förvisso träbaronerna från Norrland, men det skrämde bort det lokala borgerskapet. Så det kommer en massa innovationer av det här som liksom skapar ett myller av människor som har roligt med alkohol på sin fritid. Och det är det här man slår ner på först. Vi får en kabarélag 1896, och det är då liksom progressiva och reaktionärer som förenas i liksom en oro över att det förnyas, det förändras och sådär. Liksom. Och där har vi då också den här rasbiologiska rädslan för liksom, som kommer på 1900-talet, i början på 1900-talet, att liksom industrialismen gör att fler överlever, och då får vi ett degenererande folkmaterial. Vi måste styra upp det här så att det är liksom de mest människovärdiga materialen och raserna som skaffar barnen. Och där är man oense, liksom. Några socialdemokrater menar att det är arbetarklassen som bär liksom det genetiska toppmaterialet, och andra menar att det är den akademiska och bildade klassen som borde skaffa mer barn. Men båda är överens om att det farliga är kapitalismen, för den har liksom lyft folkflertalet så att också lättingarna kan skaffa fler barn. Och de överlever.
Men skaffade inte lättingar fler barn innan också?
Jo,
men känns som att lättingar, just om vi diskuterar folk som inte arbetar så hårt, borde ha mer tid att skaffa barn.
Ja, jo, men det var ju
och ork.
Ja, det var ju på något sätt mer självreglerande för.
Jag förstår vad du menar. Men det var Ivan Bratt också som hade det här med ras inblandat, eller liksom folkstammens renhet. Han var med och grundade.
Han var med och grundade den här föreningen som har till syfte, jag tror det är ett föreningen för rasbiologi som har till syfte att inrätta det här liksom ett rasbiologiskt institut. Och det är ju en strömning som är stark i Uppsala. Mm. Intressant nog. Och där sitter han ju liksom med en massa disparata krafter. Alltså det här förknippar vi ju idag med nazism. Och liksom... Och en del, alltså ledaren för det, Herman Lundborg, var ju otvetydigt liksom nazi-influerad.
Men Ivan Bratt var det inte?
Ivan Bratt var det absolut inte. Han var en strikt antinazist, och det fanns många alltså socialliberaler, konservativa och andra som drogs till de här tankarna, därför att det sågs liksom som...
Vetenskap?
Ja, vetenskap, ett sätt att förbättra mänskligheten och lite grann en ödesfråga. Man var rädd. Det var ett sätt att kanalisera rädslan för liksom dynamiska förändringar. Att liksom oroa sig för folk som inte passar in är ju liksom alltid en tendens i tiden. Och det intressanta är just hur det är verkligen inte en guilt by association, utan snarare talande för hur väldigt disparata ideologier och sådana här förenas kring i den här tidiga entusiasmen för det här uppslaget. Sen är det ingen stor del i hans, det är inget jag har märkt senare, och han tror till exempel, det finns en teori bland som är populär i nykterhetsrörelsen till exempel, och bland hans kollegor förbudsanhängare, om att det här ska påverka, att drickandet i sig ska påverka liksom arvsmaterialet, så att vi måste förbjuda alkoholen av den anledningen. Och jag hittade, jag lämnade oklart i boken om Bratt var anhängare av det här eller inte, för jag kunde inte hitta, men sen hittade jag efter boken var tryckt en uppsats där det framgår, han trodde inte på den teorin själv.
Det, är det inte så att man kan få fosterskador om kvinnan dricker, eller är det en myt?
Nej, det är absolut ingen myt att drickande kan påverka foster, men det är ju liksom, det är ju någonting man hittat väldigt stora samband av senare liksom. För det där, det 80-90-talet får vi väldigt många studier som visar att också ganska små mängder alkohol kan påverka i det tidiga fosterstadiet, vilket har gjort att vi liksom får en helt annan medvetenhet kring graviditet och drickande än man hade tidigare.
Så, men i folkomröstningen 22 så blir det i alla fall nej till totalförbud.
Ja.
Men då är redan monopolet, kan man säga, på plats.
Ja, ja, då finns de här institutionerna, och det finns ju liksom...
Vilka är de?
Alltså monopolen på alkoholförsäljning då, systembolagen som är många men i praktiken alla underställda kontrollstyrelsen, så det är systembolaget, ligger till och med på samma adress på vid
Kungsträdgården.
Kungsträdgården, ja. Så har vi då monopolet på tillverkning och alltså import, export och allting, Vin och Sprit AB, som är det tjusigare monopolet. För systembolagen sysslar ju då med ransonering, motbok, måste tacka nej, det där är liksom, är som en abortklinik, och människor har verkligen inte roligt när de går dit och handlar sin sprit. Förutom på några utvalda ställen, för det är ju då en butik du handlar i, och det gör ju liksom att ja, högdjur har alltid varit mer jämlika än andra i Sverige, och det är ju en intressant iakttagelse att kring det är väl Gustav Adolfs torg där vid Operan låg liksom den fina butiken där kungligheter och höga administratörer och andra kunde köpa, och där var det liksom viner och årgångar, och man kunde ha liksom egna kyllager och annat för att hålla vinerna källarsvala och sånt där. Liksom. Så det var en helt annan sak.
Och finare inredning. Och...
Ja, ja. Och då fick man också högt upp i administrationen, domare, jurister, kungahus och annat. Liksom, sådär. De fick ju också graderade vintips efter klass 1 och 2 och 3. Så att man kunde liksom ståndsmässigt hålla representationen. Och det var också liksom tydligt att Bratt vill inte stöta sig med liksom de upphöjda och opinionsbildande krafterna i samhället. Så de hade det väl förspänt när man handlade, men för i stort sett alla andra var det liksom en mycket förnedrande och kontrollerande upplevelse, där man liksom, man skulle ha vittnesmål, man skulle deklarera sin inkomst, du var tvungen att ha en fast adress. Det underlättade om du var man, var du gift, kvinna, ingick du i hushållet och förväntades alltså leva mannens ranson. Och var du ogift så kunde du max få en liter, och det var väldigt tufft.
Särskilt som om du är ogift så behöver du mer alkohol för att träffa någon.
Ja, alltså den logiken gällde ju inte riktigt, för var du kvinna och ensam så gick du inte på lokal, därför att då var du prostituerad och du skulle knappt komma in än som du ville, för det vågade man inte släppa in. Man satt också, restaurang är ett kapitel för sig, man satt och serverades därför att stod man i en bar, eller framförallt stod en kvinna i en bar, så var hon garanterat prostituerad. Det var oerhört stigmatiserat.
Så vad leder monopolet till för svenskarna och det svenska utelivet då? Sen när det väl sätter igång?
Det blir väldigt liksom kontrollerat att köpa sin egen ranson. Och det är inte alla, långt ifrån alla beviljat. Det är 25 års gräns i praktiken, även om studenter kan få undantag och sådär. Man vill som sagt inte stöta sig med de bättre, och det var få som studerade då. Och det görs hembesök, du var tvungen att ha två karaktärsvittnen av som intygar att du levde ett nyktert och ordentligt liv. Och sen har vi ju restauranglivet som ju då är en... Där finns redan ett monopol för att servera arbetarklassen. Det är kvar en kategorisering från för modern tid av liksom klass 1, 2, 3 krogar. Och
det är vad var det? Vad var klass 1, 2, 3 krogar? Det får du faktiskt förklara innan vi går vidare.
Ja, för det är intressant. Det är egentligen ingen som kan förklara. Men alla visste ändå att liksom vilka krogar, vilka restauranger man gick till, att det var olika klientel som skulle gå till olika ställen. Och klass 3-krogarna var då för vanligt folk. För arbetarklass, där kunde du ha arbetarkläder på dig till exempel. Alltså mycket mer drickande än idag var dagtid. Det var luncherna som var liksom öl och spritindränkta betydligt mer än idag. Liksom. Och där, för dem får du så kallade folkrestauranger. Och de blir kommunala monopol så småningom. De flesta är det från början och i stort sett alla blir det 1938 med nya regleringar. Och det är de som drar in pengarna därför att de tar emot många som inte har någon annanstans att vända sig. De har ingen motbok eller har en mycket låg ranson på motboken. Och då får man gå till en folkrestaurang. Och när en utredning tittade på det här i slutet av motboksperioden så kunde man inte hitta någon tydligare definition än att de inte fick erbjuda en mer festlig tillvaro. Ja. Vilket ju säger, men eftersom det var den enda källan till att dricka så var det enorm kö och det var ju dessutom städerna växte, befolkningen blev allt fler, men ställena som serverade blev inte fler, så det blev ju liksom en naturlig matematik. Och likaså för klass 2 och klass 1, det är då finare ställen, det är typ stadshotellen och sådär liksom, där man kan ha representation för bättre bemedlade, de omfattas också av restriktion, men de är lite generösare. Så på de här folkrestaurangerna då får man beställa in 3 supar. Det är då starköl förbjuds, för det tycker systembolagen är för krångligt att hantera. Mm. Det tycker de fortfarande eftersom de inte kan kyla dem.
De får väl inte ens kyla dem? Nej. Att sälja kyldryck?
Nej, det är fruktansvärt. Vad skulle hända? Skulle folk dricka dem?
Ja, det fanns... En kille som höll på med stand-up precis när jag började, han hade ett väldigt långt, roligt skämt om Systembolaget och att man inte kunde köpa kyldryck. Han bara, ja, för det är just att vodkan är rumstempererad som kommer hindra den där alkoholisten på bänken utanför från att dricka den. Liksom. Ja. Det är liksom en kollektiv bestraffning som ändå inte funkar mot dem man vill påstå sig vilja hjälpa.
Ja, lite grann så. Man är inte mycket till alkoholist om man inte kan trycka i sig en ljummen dryck. Liksom. det är typiskt. För öl är också liksom så här, det kommer mer och mer i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Så det substituerar sprit och skulle ju då kunna vara liksom harm reduction.
Mm.
I Danmark under kriget så får man brist på säd och lägger en hög skatt på säd och får liksom den
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
oavsedda konsekvensen att bli ett öland, därför att det här är ju spriten väldigt dyr. Och ölen träder in i det ställe och Danmark blir ett öland, och man märker liksom att det här hade så goda effekter att vi har kvar det. Liksom. Så de får liksom aldrig monopolen eller regleringarna eller sånt där, utan landar i en modell där man dricker mer öl och mindre sprit. Förvisso liksom hjälpt av en nödskatt som man behåller lite grann i strukturen, men ändå liksom så att någonting får växa fram som folk vill ha istället för att hunsa och reglera. Och drickandet är under hela den här perioden liksom mindre i Danmark än i Sverige, vilket många pekar på också som en anledning. Fram då till 1950-talet, 55 när det avskaffas. I Sverige förbjuds då starkölet, och det blir en enorm sifferexercis kring liksom ölen som först liksom tillåts ha 3,2 viktprocents i styrka. Så det är liksom lite starkare än dagens folköl som ju då är 2,8 viktprocent. Men det är svårt att berusa sig på. Där har vi då ölcaféerna. Som finns i Carl Bertil och annat liksom sådär. Och pilsner blir då ett nedsättande epitet, för där sitter liksom de lägsta, de som inte ens kommer in på folkrestaurangerna, de är hänvisade till pilsnercaféerna där de sitter och suger på pilsner som de har svårt att bli fulla på i sig, men där det är mycket langa sprit och så där liksom.
De här dropparna då, bland annat eter som du...
Ja, eter reglerar man bort ganska mycket, ganska hårt i ungefär när det här införs. Så den perioden är mer före det här liksom i torrlagda områden i Norrland, men också liksom på ställen där man med en reglering 1855 så reglerar man bort mycket av svenskt krogliv, mer av en olyckshändelse, framförallt på landsbygden. Och du får också en stor utslagning av kroglivet kring 1870 i Stockholm när det monopoliseras, de här folkkrogarna, så att det bara är det offentliga som får sköta den serveringen. Och det här,
det är spännande mat på de restaurangerna.
Ja, verkligen. Alltså det här är ju ett klassiskt exempel på hur liksom politik får konsekvenser som är rakt motsatta mot hur de avses. Det är närmast ett lektionsexempel. Att om du vill att folk ska dricka mindre och äta ordentligt på lokal, hur gör du då? Jo, förmodligen skulle de flesta tänka att vi reglerar antalet supar man får ta och gör det obligatoriskt att beställa mat till. Det borde ju funka, eller hur?
Ja.
Och så blir det precis tvärtom. Därför att då, eftersom människor kommer dit för spriten, för det är den som är ransonerad, och ställena som sagt inte får erbjuda en mer festlig tillvaro, så de är inte kul ställen från början liksom, utan rätt påbra, så beställer du den billigaste rätten på menyn, och sen drar du i dina tre supar och går hem. Och på landsbygden funkade ju det här hyggligt, därför att det fanns bara ett ställe att gå till, och där åt du och drack du och sen gick du hem. Men i storstäder märker man, här är fylleriet kvar, det är något skumt här. Så en gammal före detta polisman, Åke Lemming, före detta olympier, fascinerande man som kommer sig för att utreda det här och undrar liksom, vad är det som pågår här? Och det här är före brattperioden, så liksom, det är inte nödvändigtvis en maträtt liksom, utan att man serveras någonting att äta till de här suparna. Och man upptäcker då en fyllerist med 8 eller 10 ägg, tror jag det är, i kavajfickorna. För det är ju då liksom maten han beställt på 10 ställen och dragit i sig suparna. Men man får alltså fenomenet krogrunda. Så folk går sen under brattperioden, när det då är en måltid man ska äta, och noga specificerat vilka soppor som räknades och inte räknades som en hel måltid. Så serverades man maten, och till det drack man sina tre supar. Sen gick man till nästa ställe Och där serverades man maten och drack sina tre supar och gick vidare. Så det är upphovet till begreppet krogrunda. Men det här får också intressanta incitament för matkulturen. Därför att folk tenderar ju då att först gå till stället som serveras bäst mat. Där äter man upp den. Och det här gör ju att på andra ställen då så blir maten mer pliktskyldig, serveras för sakens skull och tenderar då att bli någonting som serveras många gånger för att undvika svinn.
Alltså samma rätt liksom.
Ja, ja, så du kan antingen tjäna pengar genom att servera skitmat som du sen häller ut igen för den var aldrig menad att ätas. Men det förekommer liksom också allt ofta. Det blir ritualiserat det här att liksom maträtter går ut och in. Och ibland stör sig folk så mycket på det här så de sätter en cigarettfimp i det för att de inte ska kunna serveras för många gånger till. Och det är det som ger upphov till det här uttrycket två vita, en brun, La Paloma och notan. Som är titeln på Eva Hasselgrens avhandling om restauranglivet. Att liksom, man drack då två supar, brännvin, vita till maten. La Paloma då, som för att den flög ut och in.
Mm.
Visar att man vill ha det billigaste på menyn och inte är intresserad av att äta den. Och den bruna var då konjak eller det svenska substitutet ODVI som man fick till kaffet. Och så fick man notan för man var inte intresserad av något annat. Man kunde också få en full sväng, då serverades man också den här pilsnerdrickan till samt då de två lättgroggar man fick serveras. Och de följer samma princip som ölen, för man märkte ju liksom att ölen blev då på den här tiden ganska blaskig, så den var inte särskilt god. Vilket utredarna tyckte också gynnade saken, för allt som avskräckte från drickande var bra. Och på samma sätt med lättgroggarna, de skulle ju då späs ut med så mycket virke att de inte gav så mycket effekt. Så det var 2 eller 2,5 centiliter starksprit som man då fick beställa in som skulle serveras till 20 centiliter virke. Och det skulle hällas i. Några slarvade, så ibland kunde man få en dubbel lätt. Då fick man 2, för det var max 2. Så då hällde man ihop de här 4 eller 5 centiliterna med så mycket virke det täckte. Det förekom, men det var inte tillåtet.
Så bara sammanfattningsvis, så under den här perioden fick man alltså 3 supar, 1 pilsner, 2 lättgroggar?
Ja, pilsner kunde du få 2, tror jag, på sina håll. Det var lite olika, det var lokalt reglerat och sådär. Så Stockholm är lite friare, och på andra ställen så blir det liksom, uppstår stora pilsnerkrig om det ska få serveras pilsner alls på någon servering i kommunen och sådär. I små kommuner är det och hundskatten som engagerar lokalpolitiskt.
Och sen är det nykterhetsrörelsen som därefter då avskaffar motboken.
Ja, låter
det goda bli det bästas fiende, kan man säga.
Ja, och det är ju lite, jag skrev om det i Smedjan sen, för jag kom på tanken först efteråt hur för de är ju lite av ett parallellsamhälle, nykterhetsföreningar, med liksom egen beskattning och försöker få in eget folk i alla partier och
ja, de, egna de kämpar medvetet för utnämningsmakt. Det beskriver du väl.
Ja. Också där, men det blir ju liksom också, deras mål är ju totalförbudet.
Och sen är det faktiskt nykterhetsrörelsen som hjälper till att avskaffa motboken och låter, så att säga, det goda bli det bästas fiende.
Ja, man måste ju älska fanatiker på det sättet att de är sällan goda politiska strateger. Och det här är ju liksom den förmodligen största ironin i sammanhanget, att nykterhetsrörelsen som levt med totalförbudet som idé kan liksom, även om de börjar modifiera sina metoder till att liksom vilja förbjuda varenda liten detalj och bara för varenda liten restriktion, och till och med på 40-talet börja frisera sin historia och låtsas som att nej, men det var aldrig en fråga om totalförbud eller inget liksom sådär, så kan man inte släppa det tänkandet. Och man jämför liksom, man ser bara problem med motboken, och många av dem är riktiga problem. Alltså den här Erik Englund, som då är nykteristen som sitter i den här utredningen, han har ju då fått ett pris i vuxen ålder, sägs det, för att aldrig ha rökt en cigarett, aldrig ha tagit en drink och aldrig kysst en flicka, vilket ansågs dygdigt. Han var förstås folkpartist, och sitter då och är expert på det här, och han ser, dels ser han liksom hela regleringsapparaten som ett förnedringstillstånd, vilket det ju var. Alltså alla de här liksom, att människor liksom måste ömka sig och buga och vara underdåniga för, alltså både för att serveras mat på restaurang och för att kunna få köpa alkohol liksom. Så det är en enorm kontrollapparat och klassegregerande och annat. Men det är också det att han ser det omvända, att liksom motboken adlar. Att man menar att det adlar drickandet. Därför att det är ju fint. Kommer du upp det i samhället, om du avancerar, om du får en finare titel, högre inkomst, så är liksom bekräftelsen på det att du får handla ut mer sprit. Så man menar att det finns liksom en effekt av att människor köper ut sin fulla ranson för att den finns, och alltså liksom dricker folk mer. Och den effekten fanns absolut, men det var ju också liksom ett återhållande system som ledde till, det fanns förstås, vi hade mycket annat, det var hembränning, det var smuggling, det var annat som jag gick in på under perioden. Restaurangerna kompletterades med livliga festvåningar där man liksom kringgick de här idéerna, och förstås hela föreningslivet som ju var marinerat i alkohol, en anledning till att det var så stort. Det var ju inte bara liksom nykterister som organiserade sig, utan det var också ett sätt att kunna få dricka, inte minst på landsbygden där det fanns få restauranger. Och med tiden blir liksom det här ett enormt hyckleri, och nykteristerna ser det här och ser det då som att, nej men, den här motboken adlar drickandet. Om man tittar på Danmark, som utan att ha alla de här regleringarna, där är det totala drickandet mindre. Missbruk ligger ungefär detsamma, men nykteristerna är ju liksom, om det totala drickandet minskar, så ser de det som en bättre modell liksom, därför att de är mer bekymrade över folk som dricker och har roligt, för det är ju de som är smittspridarna i samhället liksom. Ser man liksom all alkoholförtäring alltid som problem, så är det största problemet den som dricker och är glad. Mm. Och liksom framförallt liksom drickande som social företeelse, där människor liksom förenas och lockas till. Så där. Det är få som lockas av liksom den utslagne och den tillvaron.
Förbrödras och förälskas.
Ja, verkligen. Det här leder till att nykterhetsrörelsen i den utredning som tillsätts 1944 verkar för att motboken avskaffas. Så jag tycker det här är ett intressant tillfälle i svensk politik, därför att då råkar en antikrångelminister, det konsultativa statsrådet Gunnar Danielsson, socialdemokrat, komma in, därför att den tidigare ordföranden dör. Han blir dödligt sjuk och går bort senare. Det är ju förstås en tragik, men väldigt betydelsefullt för den här utvecklingen. Därför att då kommer för första gången någon in som ser ett problem med att överhet och stat styr och ställer med folk. Han talar om ett krångelsverige där hederliga människor blir hunsade och...
Och han är sosse.
Och han är sosse.
Herregud, var den här typen av, var han ett historiskt undantag eller?
Nej, men alltså, om du tittar historiskt, så har ju liksom, dels för att borgerligheten har varit så jäkla kass på att plocka upp liberala värderingar, och socialdemokratin så pass bred att de har kunnat omfatta dem. Det är inte alls konstigt i historien att det är socialdemokrater som driver liksom liberalisering snarare än borgerliga, där du har Folkpartiet som är militanta och Centern som också är rätt begivna på förmynderi. Alltså centerkvinnor är inte att leka med när de är som starkast på 80-talet, även om de var mer engagerade i att förbjuda hårdrock och smågodis. Men,
de är inte att leka med idag heller.
och Nej, nu är det väl porr, va, som de är väldigt militanta mot.
Är det så? Ja, inte Hanna Wagenius, hoppas jag.
Hon är väl
fortfarande extremt frihetlig.
Hon är mycket bra, hon är mycket bra. Och det finns många bra i Centern, framförallt i ungdomsbundet. Men vad var vi nu?
Jag tror att vi var på väg till Folkpartiet. Varför hatar du dem så mycket, Mattias?
Nej, men det gör jag ju inte. Alltså,
nej, vad vi var på var att det var en sosse som ledde den första liberaliseringsvågen, därför att han ville bli av med allt krångel och han tyckte det var förnedrande för vanliga människor att de ska behöva bocka och buga för överheten och låtsas sköta sig bara för att få ut någonting som borde vara en självklarhet för en vuxen människa.
Ja, och det här sammanstrålar, och det är då också en period efter andra världskriget där liksom folk är dödligt trötta på ransoneringar och kontroller och inskränkningar. Och det är lite intressant i nutid liksom sådär, därför att vi har återigen liksom en tung tid i samhället, många restriktioner och sådär, och det är ju då, får ju återigen liksom makthungriga och drägla över det smörgåsbord av spakar och rattar och utgiftsmöjligheter att leka med för den som sitter vid makten, medan samhällen är lamslagna och folk hunsade. Det var liksom, Socialdemokraterna sitter då med Myrdal och alla sådana här, majoriteten tycker nu ska vi utnyttja kriget liksom till att socialisera. Precis som under första världskriget så har man långtgående planer på att det här är liksom starten på något nytt. Äntligen kan vi införa socialismen. Och så får man liksom folket emot sig. Danielsson blir jättepoppis. Alltså den här kritiken börjar liksom komma också i borgerliga kretsar. F.A. Hayek med sin Vägen till träldom, det börjar formuleras liksom ett motstånd mot socialdemokratins planhushållningsplaner liksom. Bland den bredare borgerligheten också liksom. Bertil Ohlin plockar upp det här liksom, folkpartiledaren då. Och det här sprider sig, det här smittar in i synen på alkohol, och det här blir liksom själva symbolen för liksom ett regleringssverige som gått för långt. Så på bara några år svänger opinionen. Den här utredningen 44 tillsattes av nykterhetsorganisationer under kriget, när folk liksom, då märkte man ett ökat ungdomsdrickande, inte minst därför att ungdomar hade ju kallats in, sen hade de pengar och det fanns inte så mycket annat att lägga pengarna på än sprit, för det fanns. Och det var också liksom valuta för att komma runt andra ransoneringar. Så folk köpte ut och bröt mot reglerna och sådär, vilket gjorde dem ännu mer illegitima och hycklande. Liksom. Det var ju ett enormt hyckleri kring det här som alla såg, som förekom i varenda lokalrevy och allting. Sådär, liksom. Det är oerhört vanligt i litteraturen, så att man nästan blir blasé på det. Men just liksom att formen sa något annat än det var liksom, att man var tvungen att göra de här ritualerna för att komma runt regler som alla tyckte var löjliga. Det födde liksom en stor trötthet på det här systemet. Så när det slutligen liksom är dags att utreda det, efteråt opinionen svänger också mot liksom sluta krångla och reglera, så får man den här tanken att nej, men det här ska bort, vi tar bort det här. Det är förvisso liksom många restriktioner som blir kvar, inklusive Systembolagets monopol och alla andra monopol, men liksom motboken och de här liksom serveringsrestriktionerna på restaurangen försvinner, och man tillåter starköl, som man då tyvärr sätter en så hög skatt på att det aldrig blir någon succé. Men det här är ju talande för just det här svenska, liksom, hur alla svänger på en gång. Mm. Att på 30-talet när alkoholen utreddes, då fick man inte ens beröra frågan om liksom brattsystemets vara eller inte vara, utan det var bara detaljer. Men plötsligt så var alla överens om avskaffa. Och de som är lojala med byråkratin är i princip bara byråkratin. Så det är liksom Systembolaget och Systembolagets anställda och fackföreningar. Alltså, en massa institutioner och myndigheter, förvisso ett 20-tal som varnar för det här, men det är i princip bara de närmast troende och berörda. Och det är också talande liksom för hur det kan bli med en avantgardistisk byråkrati. Det börjar liksom som några som går före andra, och så till slut har de rusat iväg så långt före att plötsligt på en gång så tittar alla bara på den här kejsaren och inser liksom att du är både naken, fet och ful liksom. Mm. Så vad ska vi med dig till? Och det där händer liksom och blir enormt stort. Alltså det här är ju, fram till 1955 så är det här den stora politiska frågan i Sverige. Det finns ingen fråga som har utretts så mycket som alkoholen. Och fram till här så undervisas man i nykterhet, inte i biologi som det sen blir en del av. Liksom sån här. Det är jättestort. Och när politiken är som viktigast, mest engagerande för alla experter, allt det vi menar är goda krafter i samhället, eller ofta från akademiskt håll och sådär. Liksom. Det utreds ordentligt, det finns ansvariga politiska myndigheter, det finns en massa kontroller och restriktioner framtagna av experter och sådär, då är politiken som sämst. Den är hycklande, den är dålig, drickandet ökar igen med ökat välstånd, men framförallt märker man ju liksom att alkoholen var aldrig den stora sociala frågan. Människor kan resa sig med ökat välstånd, så märker man ju det att samhället går att förbättra. Det går att få en fungerande, bättre tillvaro utan att alkoholen är liksom den avgörande frågan. Den måste inte bort från ett samhälle. Den kan finnas kvar, och även om vi ogillar den så kan den tolereras. Det är andra saker som är viktiga för människors frihet och välbefinnande.
Ja, alltså vi kommer återkomma till varför du hatar Folkpartiet så mycket. Mm. Men det är ju tydligt när man läser din bok att monopolet har ju haft, eller liksom, ja, monopolet kan vi kalla det för, men jag föredrar nog ordet nevrosen, har haft vissa negativa följder. Förutom då det du beskriver med hyckleriet, så ledde det ju till en gastronomisk massdöd i Sverige som fortsatte långt upp till nästan 80-talets början.
Ja, och det är ju också, då börjar man släppa på, alltså restaurangerna var så hårt hållna fortfarande, det var hårda tillståndskrav och liksom väldigt höga skatter, så det var dyrt. Det var en krisbransch i slutet på 70-talet när allt krisade liksom och var mörkt, så var det mörkast av allt för restaurangindustrin, som utreddes som en sån här fullkomligt hopplös bransch liksom, på väg att dö ut. Kanske liksom staten skulle ta över det också. Staten var en stor aktör av kommunerna genom de här gamla folkrestaurangerna. Det är ju rätt kul liksom, när motboken avskaffas också de här restriktionerna, och då är folk som vill dricka inte hänvisade till de här krogrunderna, utan de kan gå till Systembolaget och handla sprit. Vilket ju tyvärr leder till A-lag och sånt där liksom utanför i parkerna liksom. Men man måste inte gå någonstans man inte vill. I Västra Götaland tror jag så tappar liksom de här krogarna 50% av sitt kundunderlag, så det var rätt många som gick bara för att de måste. Och de försöker med allt möjligt. På 70-talet försöker de med striptease och nakna tuttar för att liksom locka. Och staten startar de första cocktailbaren och annat. Allt för att liksom få ekonomi i sina gamla krogar. Och sånt där. Men nästan ingenting funkar. Och till slut blir de sedesamma och startar hamburgerrestaurangen Klock och personalrestauranger istället. Och kursar någon gång i slutet på det glada 80-talet. Ungefär när sossarna lanserat sin dalmatiner och har kontroll på ekonomin. Liksom.
Så varför hatar du Folkpartiet så mycket?
Ja, men bara restaurangerna liksom. Sen på 80-talet, då har vi återigen någon som gapar över för mycket. Då har vi Kjell E. Samuelsson i Stockholms stad som liksom blir för explicit med vilka ställen han vill stänga med väldigt hårda matkrav så där liksom. Och det är bland annat Café Opera som precis har öppnat och en del andra populära krogar i Stockholm, och då reagerar krogbyn, vad fan håller ni på med liksom. Så han får backa. Och hans kollega Mats Hult tar ju en helt annan riktning, inte bara liksom i sina representationskvitton, utan blir ju sedermera liksom hotell- och restaurangbranschens företrädare. Och då finns det en hotell- och restaurangbransch, därför att med serveringen så kommer liksom de första Guide Michelin-stjärnorna, vinintresse och liksom billig öl driver liksom en mångfald av ställen och liksom billig skräpmat och sådär. Men du får också en kulinarisk utveckling. Kock blir ansett och sådär. Liksom. Där börjar vi liksom den här resan mot liksom ett rätt levande och representabelt krog- och restaurangliv som vi har idag. Och det kommer ihop med alkoholen. Precis som när man påbjöd mat ihop med alkohol så gifte sig det inte alls. Men när man tillät alkohol att servera så blev folk intresserade av mat. Och vad man faktiskt drack istället för bara att bli fulla på det. Och det är liksom också talande för vad frihet kan åstadkomma också på ett område där alkohol liksom en drog som det finns anledning till att hantera försiktigt med. När människor får hantera det själva så tenderar det att bli mycket bättre än vi tror. Vi får liksom ett uppsving för restaurangbranschen. Vi får liksom hela diskoteksvågen som sen liksom DJs blir liksom det svenska musikundret och sådär. Vi får öl som man har bråkat om hela 1900-talet ägnar man åt att utreda den exakt rätta procentsatsen på öl. Och sen avskaffar man den regleringen lite som utan att tänka på det i samband med EU-medlemskapet.
För det är ju det som till sist knäcker den största delen av monopolet. Det är att vi går med i EU.
Ja, för då avskaffas alla andra monopol, det vill säga Vin och Sprits monopol på liksom tillverkning, import, export och sånt där.
Den finare av de två stora statliga spritmonopolen, det är det som får liksom, det går under i och med att vi går med i EU.
Nej, det går inte under, därför att de har ju en oerhört stor försäljningssuccé, vilket ju är väldigt, apropå det här, liksom, Mariana Mazzucato har ju skrivit om den entreprenöriella staten, att staten visst kan vara kreativ, och det tycker jag de här flashade tuttarna talar för ändå, liksom, staten kan vara mycket påhittig, och en av de sakerna staten hittar på då är ju att liksom det här fina reträttposten som Vin och Sprit är liksom redan Bratt slutade först på Systembolaget, för han orkade liksom inte harva med liksom kunder som var missnöjda med motboken, och flyttade över till Vin och Sprit så han kunde åka till Frankrike på inköpsresor och sånt där liksom, mycket trevligare och
inte alls korrupt.
Ja, alltså så här, Bratt var inte inne i det för pengarna. Det tror jag absolut inte, men han var ju enormt liksom hänsynslös, korrupt och liksom så här maktfullkomlig. Men det var mer liksom att ja, det
är om klart, du blir bjuden på resor med där allt ingår, då behöver du inte så mycket pengar.
Nej, det är ju mycket bekvämare i det där tillverkningsmonopolet. Och det märker alla liksom, just för att du kan unna dig resor och sånt där liksom. Det är men han är ju så pass kapabel att han sen 1928 när allt är klart flyttar till SKF och en karriär där i Frankrike.
Okay.
Så han blir ju ockuperad sen och hans dåvarande hustru förolyckas i kriget. Motsätter sig tyst övertagande och sånt där liksom. Så han får ju verkligen hamna på helt andra äventyr sen. Som sagt, en mycket fascinerande person med liksom en enorm kapacitet som tyvärr liksom i den samhällsanda som var kanaliseras på ett rätt destruktivt sätt liksom med de här monopolen som lever kvar, men som då liksom blir någon slags lallande monster efter motbokens avskaffande då liksom, när Och det här är ju ett exempel på egenintresset när då liksom Vin och Sprit tycker att men om vi inte kan sälja till vår enda kund i Sverige, för monopolet börjar då, Systembolaget börjar då promota vin.
Mm.
För det är ju liksom medelklassigt och sånt där liksom, så det är okej. Så vi ska till och med dricka vin till julbordet och sånt där. Men Vin och Sprit tycker jag, nej, men det som skapar jobb för oss i vår trevliga reträttpost, det är ju spriten, för det är ju den vi tillverkar i Sverige, även om man styr då liksom mycket av vinkonsumtionen mot lantvin som då är liksom sånt man blandar till i Sverige på bulk.
Mm.
Och sätter en tjusig etikett på. Så det är ju jobb, och det är därför det säljs liksom. Och så monopol får ju helt andra drivkrafter än liksom kundnytta eller liksom uppdraget eller sådär. De blir ju liksom självändamål. Och det här, framförallt kommer man ju då på liksom att nej, men vi ska, om vi inte får sälja sprit till vår enda kund i Sverige, så får vi ju hitta andra kunder. Och så genom en enorm lyckträff så hamnar man ju helt rätt med Absolut Vodka, som man lanserar liksom med, samtidigt som man förbjuder reklam i Sverige, så lanserar staten sprit, stark sprit som liksom går hem bland ungdomar och i hippa kretsar, med alla reklamkampanjers moder i resten av världen.
Mm.
Och liksom, det är liksom ett så fantastiskt hyckleri att man bara måste lyfta på hatten och buga för underhållningen. Men det här innebär ju också att när Sverige ska sätta sig och förhandla om de här monopolen med EU och börja liksom folkhälsa, så är ju de här monopolen rökta.
Mm.
Eller rättare sagt indränkta i sprit. Så det gick inte, utan det man lyckas rädda är ju då det sista monopolet, alltså på försäljning, Systembolaget.
Inhemskt i Sverige.
Ja, och då får ju de en väldigt nice situation. För då är de den enda inköparen i Sverige. Och Vin och Sprit, som alltid har mästrat, de är ju först i kedjan. De bestämmer vad de ska ta in, och så får Systembolaget hacka i sig det. Måste ni ha så krångliga flaskor liksom, man bråkar om allting, och liksom, den som är först i processen och finast liksom, har ju alltid bäst. Och nu är Vin och Sprit plötsligt bara en av 200 eller 1000 leverantörer. Ja, vad har ni egentligen för intressant, och kan det inte finnas något roligare någon annanstans och sådär. Och då får man ju det att här har vi då liksom de lokala systembolagsdirektörerna får väldigt stor frihet har väldigt stor frihet att ta in, och har ju också uppmuntrats att hålla kontakter med leverantörer och andra och sånt där. Återigen, monopol fostrar en anda som inte är helt sund, så de har ju förstås utnyttjat det här för egna syften. Så de har ju liksom källaren full av liksom gratisprober och annat, och börjar liksom hitta sätt att skära emellan. Och när man då får inför centralt ett system som går ut på att det som säljer, det ska vi ta in, så får ju då systembolagscheferna förstås provision på det här och bidrar själva till att liksom slå in i kassan jättestor försäljning som man sedan levererar tillbaka, så att det ser ut som det säljer jättemycket, och så tas det in, därför att hela skillnaden är ju liksom, tas du in i monopolbutiken så finns du överallt. Och tas du inte in så finns du ingenstans. Alltså marginalerna är enorma.
Så du måste muta dig in i butiken på något sätt?
Ja, framförallt som att reklam är fortfarande inte tillåten. Nu regleras ju det här delvis genom att du ser jättemycket reklam. Handlar ju om de här produkterna som på marginalen står mellan att komma in eller inte. Det är fortfarande en monopoleffekt, inte liksom en kapitalismeffekt. Då är enda chansen att muta det in. Så gamla systembolagsanställda blir ju anställda hos vin- och spritagenter och sådär. Liksom, det är verkligen hela havet stormar, och det finns ett fantastiskt P3-dokumentär när en glad norrlänning berättar om sitt, han hade något bolag i Stockholm och satt ju mitt i smeten, och han har ju liksom kapat åt sig åtskilligt av det här. Och andra liksom deltar lite på marginalen och liksom vinner någon poängtävling och sånt där. Skickar ut kataloger med liksom, välj vad du vill vinna liksom sådär. Mm. Så får du bonusar och sådär. Och det här exploderar ju då 2003 i den stora mutskandal, Sveriges största mutskandal. Och för att göra det hela ännu roligare så upptäcker man 2005-2006 att det är ju ett annat företag som är inblandat i den här mutskandalen, nämligen Vin och Sprit. Så svenska staten inledde 2000-talet med att muta sig själv.
Ja, det är faktiskt helt fantastiskt. Och vi har fortfarande kvar det här och du återkommer flera gånger i boken till att svenska folket blir liksom myndigare och myndigare, men vi tillåts aldrig bli fullt ut myndiga.
Nej, och det är ju liksom det här, nu har vi liksom, Systembolaget har ju varit delikata i sin opportunism, får man liksom ge dem och sånt där. Nu har vi en ny variant och det är liksom att man skaffade sig då, hur hanterar man den här krisen? Vi tillät ett monopol EU och det var jättekorrupt liksom. Mm. Hur ska vi hantera det här liksom? Så det var diskussioner om att monopolet ryker nu, men då, vad gör man då liksom som monopol med jättemycket pengar? Jo, man hyr liksom en av de dyraste byråerna, kommunikationsbyråerna, och gör liksom vad som är populärt på tidiga 2000-talet, en total makeover. Så de får göra om butikerna och allting liksom sådär. Så då börjar man sälja den här liksom att vi har världens bästa spritbutiker. Vi har ett tjusigt sortiment och sånt där liksom. Vilket ju är en ironi, för det är ju EU som har tvingat dem att ta in det här sortimentet från början. Systembolaget har ju verkligen hållit emot, och det är den lilla myndigheten Alkoholsortimentsnämnden som har suttit och implementerat EU-lagstiftning och sett till att Systembolaget fått ta in det här. Så det är ju en löjlig nämnd, men den har faktiskt utfört ett nyttigt syfte.
Jo, men det man tänker på, det är ju liksom att varför har vi kvar det här idag nu då? Därför att, okej, vilka är argument? För nu är vi där vi i princip började. Mm. Med ett Twitterbråk mot Anders Lindberg. Ja. Om Systembolagets vara eller icke-vara. Vad är hans argument för att ha kvar det här monopolet? Varför får svenskan inte växa upp? Varför kan inte jag köpa en flaska vin på 7-Eleven?
Då säger de att det beror på folkhälsan. Det skulle bli ett hänsynslöst superi om vi släppte det här fritt. Och det har varit farhågorna varenda gång vi liberaliserat. Alltså när vi gick med i EU så var det liksom enorma bekymmer. Då hade man den här totalkonsumtionsmodellen man tog fram korrelationer som förvisso stämde rätt bra på 70-talet, men 70-talet var en period då man då drickandet ökar fast ekonomin gick åt skogen. Det är ofta så att drickandet ökar när det går bättre, därför att folk unnar sig mer då. Men när man dricker och det går dåligt, det är lite grann på befolkningsnivå som på personlig nivå. Alltså när du dricker för att medicinera så är det sällan bra. Mm. När du dricker för att det är roligt har det risker det också, men det är inte lika farligt. De korrelationerna stämmer helt enkelt inte när man liberaliserar på 90-talet. Därför att dels så har vi det när liberaliseringen är fullt genomförd, och man tror, så har du inte så att det florerar så mycket beroende och sådär att folk bara dricker mer och mer och mer, utan drickandet minskar med full liberalisering, vilket är ganska logiskt egentligen. Resandeinförseln är ju den stora och sista grejen. Det är jättekul att kunna ta med sig sprit från resor och liksom mer än man kan tänka, liksom bära och sådär. Det är nästan jobbigt. Men när den friheten väl finns, ja, då är det inte lika spännande längre. Man orkar inte riktigt varje gång och inte lika mycket och sådär. Och nyhetens behag av att kunna släpa en massa backar lappinkulta och fylla källaren med avtar efter ett tag. Inte för att friheten är mindre värd, utan för att vi vet att den är kvar imorgon också och använder den därefter. Mm. Och på samma sätt, så det finns inte det här sambandet mellan frihet och att folk skulle börja dricka okontrollerat, utan tvärtom. Och du har samtidigt liksom en utveckling av starkare normer mot liksom drickande graviditet på grund av att vi får reda på mer om skadorna med det utan lagstiftning. Vi har en skärpt lagstiftning men också norm mot att köra berusad, och vi har hela tiden en utveckling under den här perioden mot, i alla fall anekdotiskt, ganska stark evidens mot liksom drickande på arbetsplatser. Som ju utmönstrats ur många yrken, liksom, ta journalistyrket till exempel, så var det ju liksom...
Ja, det är väl den sista bastionen för folk som super på dagtid.
Ja.
Förlåt, men,
ja, men
jag har ändå
men
varit i media ju... i mitt vuxna liv, och det sups.
Ja, jo, det gör det ju, men inte lika mycket.
Nej, antagligen inte. Det röks inte heller inne på redaktionerna längre.
Nej. Nej, men däremot, rökandet har man ju slutat med, men drickandet har man ju i stor utsträckning flyttat till efter arbetstid och rekreativt istället för att uthärda.
Så ett hälsosammare drickande kan man säga.
Ja och ett roligare. Så då stämmer inte, och det stämmer inte med modellen. En del skador ökar förvisso, men någon generell trend finns inte där. Alltså alkohol skapar ju fortfarande problem. Det är inte så att liksom, ju mer folk dricker desto mindre skador blir det. Det är inte det liksom sådär. Eller att liksom, och folk lämnar sprit och går över till vin och öl när du får ett bredare utbud och det faktiskt smakar gott. Det är ju heller ingen no-brainer liksom, sådär, när folk får välja själva. Men det är ju inte så liksom att det blir lägre och lägre till folk bara dricker folköl. Liksom. Men du får de modererande effekterna när folk får bestämma själva. Därför att det är väldigt få som vill bli beroende eller bara ha de dåliga effekterna av drickande. Man brukar vara efter de goda. Och folk är inte perfekta på det här, precis som myndigheter inte är perfekta med det. Men det blev liksom överträffade förväntningar, och de här modellerna stämde inte så där. Och på samma sätt är det ju nu, då har liksom Systembolaget suttit och rört ihop en massa empiri om hur hemskt det skulle bli, eller en massa teori om hur hemskt det skulle bli om Systembolaget avskaffas.
Har de också råd med inte bara reklambyrå utan också forskning?
Ja, de beställer forskningen själva, och den tenderar alltid att visa att Systembolaget behövs, och det skulle vara jättehemskt om monopolet avskaffade, utom en ESO-utredning förra året som heter Synd och skatt, som är väldigt liksom folkhälsorestriktiv i sina antaganden, men ändå liksom så pass hederlig att man går igenom och visar liksom att antagandena här är fullkomligt strunt. Man har liksom blandat en ganska blaskig bulk alarmism av liksom ingredienser som inte är så trevliga. Alltså, man har tittat på liksom då hur förändringar i USA, som ju liksom har haft en massa delstatsmonopol, och så har man avskaffat dem, och vad har hänt då? Ja, egentligen ingenting. Folk har druckit lite mera vin och lite mindre öl och sprit. Men tittar man på procentsatserna där, så kan man blanda ett annorlunda resultat, för det har nästan inte funnits någon vindrickande i många av de här delstaterna. Så när det ökar från typ 0,2 till 0,4 liter per person och år, så är ju det jättemånga procent, liksom flera hundra procent ökning, medan då liksom de stora bulkarna sprit och öl minskar ungefär lika mycket i enheter sett, men i procent kanske 5. Så med den bulken kan du liksom få fram enorma procentuella ökningar av konsumtionen.
Mm.
Och
de ljuger helt enkelt. Det är ju en form av lögn. De ljuger med statistik.
Ja. Vi har ju då liksom en praktisk erfarenhet av en 30% konsumtionsökning, nämligen vad som hände mellan 90 och tidiga 2000-talet. Men den hade ju inte alls de effekterna som en konsumtionsökning förväntas ske. Och som sagt, det måste inte öka i konsumtionen bara för att människor blir fria att välja, utan det väljer ju folk själva. Så det är ju argumentet, liksom folkhälsoargumentet, och det håller inte riktigt.
Alltså det är det som är det lustiga. Du har ju i den här boken så lyckas du, speciellt i sista delen som vi kom till först nu är jag rädd, men jag kände att det var roligt och intressant att gå igenom rätt mycket, för den innehåller väldigt mycket rolig information, den här boken.
Ja, det är ju en rolig historia, alltså. Det är det ju.
Vad vi har kvar av det som brukade vara en nationell nevros och den största politiska frågan under 1900-talets första hälft, det är ett systembolag som är i princip korrupt och ljuger om sig själva för att få vara kvar.
Ja, det är ju det, den ena sidan, och den andra är att de har blivit mycket mindre av ett monopol ändå, vilket är varför de flesta ändå är nöjda med. Du har ett större utbud liksom sådär. De har öppet på lördagar också. Det är lite bekvämare.
Du har ett större
bekvämare.
Utbud än de hade tidigare.
Ja, precis.
Men du har ju fortfarande inte större utbud än de har i Danmark, Frankrike, Tyskland.
Nej, absolut inte.
Nej, varför ska jag ha sämre utbud i min spritbutik än danskar, tyskar och fransmän?
Det är ju en mycket bra fråga.
Tack.
Jag tycker inte att du ska ha det. Men det här är ju... Det delikata nu är ju att nu har de lämnat den här byrån som fick i uppdrag att ändra då folks politiska uppfattning om Systembolaget, vilket också har hänt. Systembolaget är väldigt populärt därför att man har liksom investerat väldigt stora reklampengar i att göra det populärt. Och det är ju ett märkligt tillvägagångssätt i en demokrati att staten talar om för medborgarna vad de ska tycka i en politisk fråga. Det är ännu märkligare när man börjar attackera oppositionspartier som försöker lansera andra idéer och sånt där. Liksom. Men det ägnar sig Systembolaget åt. Och nu har man renodlat det här i två byråer. Så de har en byrå som ska tala om det här liksom, att ja, men vi har världens bästa sortiment och det är jättemysigt för liksom medelklasskonsumenter med lite lagom exklusiva banor. Och en annan byrå som då ägnar sig åt den politiska kampen, alltså för restriktioner, att attackera vinklubbar, som då är ett resultat av att svenskarna, just för att Systembolaget inte har så stort utbud, så ska svenskar kunna importera det som finns i andra länder själva utan för mycket krångel. Så att vi också kan köpa från små vingårdar som inte kan leverera till ett helt monopol och sådär. Och det hjälper vinklubbar till med, och alltså blir de attackerade. För det var ju inte meningen att vi skulle liksom, att det här skulle bli en praktik, att folk faktiskt skulle kunna använda den här rättigheten. Och på samma sätt attackerar man idén om gårdsförsäljning, alltså egen tillverkning och att man kan sälja från gården, för det skulle också liksom äventyra det här liksom världens bästa butik som förenklar din tillvaro, för det visar ju hur krångligt det är. Och det sköter man på samma byrå nu som anlitas av IOGT-NTO.
Så de finns kvar med andra ord?
Ja, tack vare spelintäkter. Det är ju en tynande folkrörelse, men de har ju en del av det här monopolet för folkrörelser att bedriva viss typ av lotteriverksamhet som ju också som... finansierar socialdemokratin.
Just det, det är de som har postkodlotteriet.
Nej. Postkodlotteriet har ju kommit på att skära pengar av det här genom att donera en del till välgörenhet, så kan man liksom plocka ut en del också för egen del. Utan det är miljonlotteriet som okay. är nykteristerna.
Jag blandar ihop det, dem, jag är ingen ja, spelare
det finns,
själv.
Det finns en del kockar i denna soppa.
Jag förstår. Ja, men det,
så här är vi nu.
Ja,
och det är ju också liksom en del, vi hade en liberaliseringsfas som tog slut omkring 2000. Det var ju temat för min förra bok som du har haft vänligheten att låta mig prata om, den stora statens återkomst.
Ja.
Och här ser vi liksom den här korporativiseringen igen, liksom att Systembolaget har blivit en allt mer ogenerat politisk aktör på en marknad där liksom stat och kapital och inte minst liksom PR-byråer och myndigheter växer ihop.
Så det är dags för oss att bli myndiga nu och avskaffa det sista monopolet?
Ja, det tycker jag verkligen. Av både liksom utbudsskäl och demokratiskäl.
Jag tycker utbudsskälet är viktigt, men jag tycker nog ändå att demokratiskälet väger tyngre.
Ja, för mig som rätt inskränkt konsument är det liksom nog viktigare med de principerna.
Tack så jättemycket för att du återigen kom till Dekonstruktiv kritik, Mattias Svensson.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Tack
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Mattias Svensson. Du hittar länkar till Mattias Twitter och boken i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com, och länk dit hittar du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på www.patreon.com/aronflam i ett ord. www.patreon.com/aronflam i ett ord. På Swish 0768 943737, 0768 943737, via PayPal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Och som jag sa i början, det gäller alltså även dig, YouTube, Spotify och eller iTunes konsument. Jag ser nog vad du inte gör. Jag skulle också uppskatta om du ville följa mig i sociala medier och likea och dela det jag gör. Det är det minsta du kan göra. Särskilt om du är YouTube, Spotify eller iTunes konsument. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com, där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts", "Dina känslor sårar mina tankar" eller "Krossa socialismen, socialism är ondska". Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K, som innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Det funkar givetvis också som stjärnokapresent. Lådan är dessutom som gjord för en unboxing experience som jag har fått förklarat för mig är något positivt, och den kan du dela med dina nära och kära i dina sociala medier. På hemsidan www.aronflam.com finns också affischen "Det här är en svensk brottsling" samt boken som lett till dess tillkomst, "Det här är en svensk tiger", på både svenska och engelska. Och återigen ett stort överväldigande tack till dig som recenserat "This is a Swedish tiger" på Amazon. Tack så jättemycket. Om du inte har läst "Det här är en svensk tiger" rekommenderar jag att du köper den på min hemsida www.aronflam.com/merchandise eller i Hedengrens bokhandel på Stureplan i Stockholm, där boken i veckan klättrade upp till andra plats. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.